I en serie program kommer jag att berätta om Martin Luther, om hans liv och hans samtid och en del om hans teologi. Jag som gör detta heter Carl Magnus Adrian från Öxnevalla. I genomgången av Luthers liv och teologi så har vi förra gången talat om lag och evangelium, men då hann vi bara med det här med lagen. Det vill säga Guds vilja som tydliggörs, och därigenom så uppenbarar det vad Gud vill och uppenbarar också den synd som finns i människan. Ett citat ifrån Luther: en gång sa min biktfader till mig när jag ett par gånger efter varandra berättade om dåraktiga förseelser: du är en narr, Gud hyser inte någon akt till dig, men du till honom. Gud är inte vred på dig, utan du är vred på honom. Så långt citatet. Guds lag som alltså träffade Martin Luther med all kraft gjorde honom förtvivlad. Han räcker inte till. Gud är större, Gud är heligare och min synd är alltid för mig. Hur ska jag klara mig? Denna delen av Luthers teologi med lag och evangelium behöver en fortsättning för att inte man ska bli fullständigt förtvivlad och ge upp. Och därför ska vi nu stanna inför evangeliet i den här uppdelningen lag och evangelium. Evangeliet, det är någonting helt annat än lagen enligt Luther. Därför att evangeliet proklamerar och ger syndernas förlåtelse eftersom Kristus dött och uppstått för alla. För Kristi skull blir synden förlåtet. Evangeliet kommer till en människa i ordet och säger: du är förlåten. Och i sakramentet bärs förlåtelsen fram. Om det finns ett mått av krav i lagen så är evangeliet kliniskt rent från krav. Förlåtelsen är alltid en gåva utan något men. Inget finstilt längst ner som hotar. Guds förlåtelse innebär inte, enligt Luther, att Gud nu är vänlig och överenseende, men tidigare var han motsatsen. Nej, förlåtelsen ges av nåd för Kristi skull. Kristus har verkligen utfört något, därför förlåter Gud. Men eftersom Kristus också är Gud, handlar det inte om en förhandling liksom mellan Gud Fadern och Gud Sonen. Utan som Paulus skriver i 2 Korintherbrevet 5: Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Eller: Gud var i Kristus försonande världen med sig. Det är Gud som dör på korset, inte någon som försöker blidka en argsint Gud. Hur fann Luther vägen till att upptäcka detta? Det började för honom genom insikten om det totalt omöjliga att få ihop det där med Gud. Det Luther inledningsvis lärt sig var att en människa kan något och därför ska göra något. I ljuset från sin upptäckt av Guds nåd i Kristus blev han senare klar över att när det gäller frälsningen kan en människa inte göra något alls. Därför kan Gud inte kräva att en människa ska hålla buden och göra allt Gud vill. Det fungerar inte så. Den anfäktelse Luther upplevde i Erfurts kloster ställde allt på ända. Hur kan vägen till klarhet och frihet gå genom det totala mörkret? Hur kan insikten om att vara Guds barn gå via det totala nederlaget? Eftersom Luther inte fick ihop det kämpade han och såg inte att Gud själv var lösningen på den bekymren han hade med Gud. I misslyckandet med att bli en from och god människa kom lagen och sa: det går inte, det ser du väl. När Kristus så lyste upp i tornkammaren kom livet långsamt tillbaka för munken. Jag kan inte och behöver inte försöka förtjäna Guds nåd eller Guds kärlek. Gud är den som ger gratis. Allt är av nåd. Evangeliet är alltså inte ett löfte om Guds hjälp för den som gör så gott han kan. Inte heller ett löfte om framgång i ett andligt liv. Evangeliet är Guds tilltal som tillsäger syndernas förlåtelse genom tron på Kristus. Därför är evangeliet egentligen en proklamation av Kristus, det han gjort och gör. Ibland är syndernas förlåtelse svårt att kommunicera, eftersom det där med att vara syndare tycks vara förknippat med att vara värdelös och oälskad. En skadad värld och en skadad mänsklighet behöver först och sist älskas och mötas av den gudomliga kärleken som strålar ut bara för att Gud så gärna vill, likt solen som tycks gilla sin syssla att värma. Lagen, som Luther menar, är sund och god. Den är också livsbejakande, men den ställer väldigt ofta till det. Luther kan mena att lagen har två huvuduppgifter. Dels den driver den på för att vi ska göra gott mot varandra. Och för det andra så vill lagen visa Guds vilja och därigenom avslöja synden. Men ofta möts vi av Guds lag eller av lagen som ett odefinierat krav som kan drabba stup i kvarten. Det är en lag som kan ha höga anspråk och ställa höga anspråk på oss. Ät klimatsmart. Köp inte stora räkor. Ta cykeln istället för bilen. Hjälp till med disken. Besök din gamla farmor. Men sådana krav kan vara nyttiga, nödvändiga och samtidigt obarmhärtigt krävande. Vi kan och vill bejaka dem, men samtidigt orkar vi inte med dem. Ständigt plågas vi av alla måsten. Men det är ju egentligen bra. Vi blir liksom inte kvitt dem. Kraven tar aldrig semester. Och vad värre är, vi kan möta dem också i kyrkans gemenskap, men nu med lite andligare framtoning. Jag tror det är viktigt att inte missbedöma styrkan i den typen av lag som jag just nu har talat om. Krav, skam och skuld. Det kan bli en odefinierbar soppa av missmod. Att inte räcka till. Med detta ouppklarade kommer vi sedan till gudstjänsten kanske och känner inte igen oss. Vilken skuld är det som Gud förlåter? Synden hos oss är inte konkret och så tydlig att den kan ges ett namn. Känslan av att inte vara en bra människa, det är det som fyller oss. Ja, vi kan ha en känsla av att det inte är bra. Hur ska vi då kunna bekänna en känsla som synd? Det går inte och det ska vi inte. Man kan bli trött intill förtvivlan över alla måsten. Och ibland när vi inte får ihop det så kan vi tänka på Jesu ord som han talar till människor som är precis som du och jag. Matteus 11. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Matteus 11, 28 och följande. Ibland räcker det fullständigt att få höra detta. Vi ska lyssna till en psalm ur psalmboken som inte är skriven av Martin Luther utan av William Booth. Jag tycker den passar väl in i sammanhanget. Vi ska lyssna till de två första verserna och jag läser först texten. O gränslösa frälsning, o djupaste hav, av nåd och av kärlek som Kristus oss gav. För världens försoning din våg väller fram, du flödar för alla. Du flödar för alla. Du flödar för alla. O kom över mig. Min synden var mycken mot buden jag bröt. Hur bittra det tårar av ånger jag göt. Men fåfängt jag gråter, blott Golgatas våg fullkomligt kan rena, fullkomligt kan rena. Fullkomligt kan rena. O kom över mig.
Oh.
Medan Martin Luther satt i tryggt förvar på Wartburg var saknaden efter honom stor i Wittenberg. Många av dem som stått honom nära och stod vid hans sida visste inte till sig sin förvirring. Man längtade efter förändringar. Var var Martin? Det budskap om evangelium som en Guds gåva för Kristi skull som Luther predikat, det behövde få en kropp, skulle vi kunna kalla det för. Det vill säga något konkret som syns och märks. Luther själv ville ju på inga villkor starta eget eller lämna den katolska kyrkan. Han var en auktoritet i Wittenberg och han var en självklar ledare. Kurfursten Fredrik såg upp till honom. Han önskade honom både tillbaka och samtidigt vågade inte släppa honom från Wartburg, för Luther var ju både bannlyst och fredlös. Wittenberg var nu på många sätt på våren 1522 i händelsernas centrum. Luther var populär hos sina och avskydd av sina motståndare. Staden översvämmades av studenter och besökare. Sociala problem, oro. Inte anarki, men åtminstone så mycket oro så att fursten själv misströstade. De som försökte hålla i rodret under Luthers frånvaro var framförallt Martin Luthers gode vän Filip Melanchthon och Andreas Karlstadt som var professor och munken Zwilling. Karlstadt och Zwilling, de var på bettet och verkade för en radikal nyordning. De ville avskaffa prästernas celibat, klosterväsendet, mässan, ljus, helgonbilder med mera. De var emot allt det yttre kyrkans liv. Allt mer utvecklades den synen hos dem i alla fall. Sakrament och gudstjänstordning och musik. Musiken bara störde, menade Karlstadt. Anden var viktigast. Viktigare än ordet. Wittenberg fick också besök av en viss Nikolaus Storch som tillhörde profeterna, som de kallades. Han kom med sina 12 lärjungar och försökte påverka utvecklingen i Wittenberg i riktning mot en radikal brytning med den katolska kyrkan. Staden Wittenbergs råd och de lutherska universitetslärarna var till en början överens om att det behövdes förändringar i stad och i församling. Den yttre ordningen i staden stördes, som jag nämnde, och kurfursten beklagade sig för stadens råd. Utvecklingen hotade helt enkelt både staden och kyrkan. Melanchthon, som stod Luther närmast, hade inte kraft att ingripa och många saknade Luther. Nu kom Martin Luther på eget initiativ tillbaka till Wartburg i början av mars 1522. 7 gånger under samma vecka predikade han i Stadtkirche, Sankta Maria kyrkan. Bland annat om mässan, om äktenskap, fastande, helgonbilder, nattvarden och bikten. Så här skriver han: jag kan inte komma närmare en människa än till hennes öron. In i hjärtat kan jag inte komma. Eftersom jag inte kan gjuta tro i människors hjärtan, så varken kan eller får jag någonsin tvinga eller hota någon. Ty Gud är den som handlar och gör att han lever i människors hjärtan. Så långt citatet. I en kyrka i Wittenberg stod Luther hela veckan och predikade, och i en annan stod Karlstadt. Man skulle väl våga kunna säga att Luther vann. Genom evangeliets predikan så återställdes ordningen i alla fall delvis. Luthers avståndstagande från våld och tvång gjorde intryck mot bakgrund av den oro och det våld som rått. Vissa av de reformer som man ville införa under Luthers frånvaro i Wittenberg kunde han till viss del bejaka. Men han var ytterst kritisk mot hur ovist allt sköttes. Vid genomförandet av reformer hade man inte tagit hänsyn till de svaga som fortfarande respekterade traditionen. De troende var ännu inte beredda på omdaningar, menade Luther. Kärnan i hans argument var att man inte ger ett spädbarn svårtuggad mat utan först mjölk. Förändringar ska mogna fram, inte tvingas på. Luther bemötte alltså de krafter som ville rensa ut allt katolskt och som föraktade den yttre ordningen i kyrkan. Han mötte det som bibelutläggare snarare än som en praktisk kyrkoreformator. Han ville predika in tron i människors hjärtan och tänkte sig nog ibland, kanske lite naivt, att det andra ordnar sig nog av sig själv. En av dem som vi kan kalla för svärmeandarna, Luther använde ett uttryck på tyska, Schwarmgeister, som han har en frontlinje mot under hela sitt liv. Själva ordet svärmeanda kommer av ett ord som kan betyda begeistra. Och med det här ordet svärmeanda, Schwarmgeister, så menade reformatorerna ofta en grupp sekter där man bland annat hänvisade till Guds direkta tilltal i sitt inre, till en subjektiv tolkning av texter, en symbolisk betydelse av dop och nattvard. Mot det menar Luther att Guds ande verkar genom nådemedlen, genom ordet, dopet och nattvarden. En av de mer kända i den här gruppen svärmeandarna, det är Thomas Müntzer. Han hade studerat teologi i Wittenberg hos Luther mellan 1517 och 1519. Han var en ivrig anhängare till Luther innan han bröt med honom. Müntzer tog intryck av de här profeterna från Zwickau som förespråkade bland annat att bönderna med våld skulle sätta sig upp mot adeln. I ett brev till Philip Melanchthon skriver Müntzer: "Er Gud är tyst, han talar bara i Bibeln." Med en underförstådd fortsättning: "Till oss talar Gud direkt, även utan Bibel, dop och nattvard." Mot den här gruppen radikala reformatorer eller svärmeandar kan man säga att Luther är en sann katolik. Han hävdar det som kyrkan i alla tider har haft som sitt ansvar, ordet och sakramenten, eftersom Kristus där gett löft om sin närvaro. Luther hävdar alltså det objektiva, det Gud lovat göra genom yttre medel som Gud ger oss. Därför kan vi, menar Luther, inte förakta synliga yttre medel som bokstäver, vatten, bröd och vin. Dessa konkreta och jordnära medel tillsammans med Guds ord är det som Gud använder för att förmedla nåden till oss. När det gäller Luthers uppgörelse med svärmeandarna, det vill säga det som aktualiseras när Luther kommer tillbaka till Wittenberg efter sin vistelse på Wartburg, så kan man sammanfatta det i ett begrepp som jag brukar kalla för kyrkan och cirklarna. Det handlar dels om synen på kyrkan och om vad som är viktigast av allt som är viktigt. Det finns i den kristna tron någonting som är absolut viktigast utan reservation. Till exempel att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Att Gud i Kristus har försonat världen med sig. Att vägen på grund av Kristus är öppen för varje människa ända till Guds eget hjärta. Detta Kristus har gjort, det kan man ta emot och det kan tas emot genom tron. Man kan inte köpa det, man kan inte prestera någonting för det. Det ges som en gåva. Detta är centrum i den kristna tron. Ett annat sätt att tydliggöra centrum, det är att till exempel anföra den apostoliska trosbekännelsen eller någonting som liknar den, till exempel den nicenska. Troligen är det så att många kristna under många hundra år har insett att detta kortfattade sätt att skriva, det är en hjälp att tydliggöra vad kyrkan är. Det är det innersta av det innersta. Det är cirkeln i mitten. Det vill säga, det finns i den här bildspråket två cirklar. I den mindre, den inre, så finns det centrala, till exempel den apostoliska trosbekännelsen. I den stora yttre cirkeln finns sådant som inte är nödvändigt men ändå hör hemma i kyrkan. Till exempel, hur varmt ska dopvattnet vara? Eller kan man använda gitarr, orgel eller trumsätt i gudstjänsten? Kan man ha en procession i högmässan och så vidare? Allt sådant måste en församling ta ställning till och besluta om. Men det är inte det viktigaste, därför placeras det inte i den inre cirkeln. Om detta skriver Philip Melanchthon med Luthers samtycke i den augsburgska bekännelsen från 1530. Citat: "Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ens i fråga om evangeliets lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är inte nödvändigt att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre av människor föreskrivna former för gudstyrkan överallt är lika." Så långt citat från Augsburgska bekännelsen. För enhetens skull ska alltså den inre cirkeln i det här bildspråket som jag använder inte proppas full. I ekumeniska försök under kyrkans historia har man eftersträvat minimalism, det vill säga att bekännelsen är fåordig, orden är vägda på guldvåg, bekännelsen ska inte låsas fast vid oväsentligheter utan det som är nödvändigt för enhetens skull, för frälsningens skull. Om detta skriver förre biskopen i Göteborgs stift Carl Axel Aurelius så här: "Allt är tillåtet som befordrar evangeliet. Inget är tillåtet som skymmer eller motsäger evangeliet. Det som varken gör det ena eller det andra kan man både ha och mista." Så långt citat från Carl Axel Aurelius. Luther får en gång ett brev från en ung präst. Han heter Georg Buchholzer och han är präst i en församling utanför Berlin. Han är lite bekymrad över att hans furste har önskemål som är katolska för honom, som handlar om mässskjortor och processioner. Och när Luther ska besvara brevet från den här oroliga unge prästen så skriver Luther ett brev där han tydliggör att om din furste skulle vilja att du går en procession i högmässan så ger han honom 7 processioner. Och tycker han att du ska ha en mässhake på dig så häng på 3 om du får plats. Det sättet att svara på det brevet visar att det som inte är avgörande varken för frälsningen eller för enheten, om det råder det frihet och om det ska man inte binda människors samveten, utan där råder det frihet. Och vi kan säga, vi är fria i Kristus eftersom vi är bundna till honom. Som avslutning lyssnar vi till Luthersalmen i Svenska psalmboken 362. Texten lyder så här: "O helge ande, dig vi ber, att du oss tro och visshet ger, och hos oss förblir i svåra tider, mest när slutet närmar sig och vi ska lämna livet. O Gud, förbarma dig. O ädla ljus, din klarhet ge, att vi kan Jesus Kristus se, och i tro förbliver, ej honom sviker, som har kallat oss och ger oss arvslott i sitt rike. O Gud, förbarma dig. O kärleks eld i hjärtat brinn, allt hat, all ljumhet övervinn. Kom och oss förvandla, att vi tillsammans i försonlighet och frid kan leva med varandra. O Gud, förbarma dig. O högsta tröst i all vår nöd, ta bort vår fruktan, var vårt stöd. Hjälp oss i vår svaghet att bedja vaka, nu och i den stund när vi den bittra död ska smaka. O Gud, förbarma dig." Det här är alltså en del av en serieprogram om Martin Luther, om hans liv och samtid och hans teologi. Och jag som talar heter Carl Magnus Adrian och jag bor i Öxnevalla.